veta att Jesus faktiskt lever och börja tro det och leva efter det. Jag ska läsa från 1 Korinthierbrevet 15, 3-8. Det är just Paulus ord här som han skriver till Korintherna. Det här är skrivet, tror man då, i slutet av 50-talet, 56-57 efter Kristus. Alltså cirka 20 år efter att Kristus hade lidit, dött, uppstått, varit tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar och sedan återvänt till Fadern i himlen. 20 år senare i församlingen i Korint hade man hamnat i en situation där folk började säga, är det nu så viktigt det där med uppståndelsen? Det låter ju så fantastiskt. Är det nu på riktigt sant? Men kanske vi ändå ska tro på Jesus på något vis, men hur är det med uppståndelsen? Blev han faktiskt levande? Och då skriver Paulus så här i sitt 15 kapitel där. Jag meddelar er det allra viktigaste vad jag själv hade tagit emot. Det allra viktigaste. Och vad är då det allra viktigaste som Paulus hade fått, förstått, tagit till sig och meddelat till församlingen i Korint som han hade besökt tidigare? Vad hade han predikat? Jo, han hade predikat att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Det här är ju en av de tidigaste trosbekännelserna. Vi tror att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Vi tror att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen. Det som inte alltid finns med i bekännelserna är det, den fjärde raden. Att han visar sig för Kefas och sen för de 12. Och inte bara för dem, utan Paulus fortsätter berätta. Därefter så visar han sig för mer än 500 bröder. På en gång. Inte en och en, utan på en gång. Och av de här lever ännu de flesta. Och sen visar han sig för Jakob. Och därefter för alla apostlarna. Inte bara för de 12 utan för alla apostlar. Det fanns fler. Och allra sist säger Paulus, visar han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster. Han som knappt var värd att kallas apostel, men var det ändå, tyckte han själv. Han som hade förföljt Guds församling. Men han fick också en uppenbarelse av den levande frälsaren. Det här säger han att det är det viktigaste. Att Jesus dog för våra synder, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen och att han visade sig för så här många människor. Eller hur? Vad är poängen med det här? Jo, att det finns gott om vittnen för korinterna att diskutera med, att fråga. Hur var det? De kan fråga de där 500, eller hur? Eller de kan fråga av apostlarna. Många av de här som ännu lever 20 år senare. Fråga av dem, hur var det när Jesus kom till er? När Jesus visade sig för er? När Jesus sa till Thomas, kom och stick handen i fingret i min hand eller i min sida. Eller när han mötte Emmausvandrarna och satte sig ner vid kvällsvarden, vid kvällsmåltiden. Och bröt brödet och de plötsligt upptäckte att det här är ju Jesus. Fråga dem. Är Jesus faktiskt uppstånden? Jo, han är det sannoliken. Och det här är det viktigaste i vårt evangelium. För om Jesus inte uppstod, då var han inte Guds son som dog för våra synder. Då säger Paulus, då lever vi fortfarande kvar i våra synder. Vi har ingenting som kan befria oss från syndens destruktiva makt. Vi har ingenting som kan föra oss ut från mörkret till ljuset, från döden till livet. Allt som vi tror på, som vi hoppas på, som vi lever för, det dras liksom mattan under. Grunden raseras om Jesus inte har uppstått. Och han fortsätter att säga, han uttrycker sig bra tycker jag, Paulus, han säger så här, att om inte det här är sant, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Men så fortsätter han. Men nu har Jesus uppstått. Han lever. Han lever verkligen. Och naturligtvis är det här någonting vi behöver gå tillbaka till gång på gång. Och leva tillsammans med den levande Kristus. Och för den som har mött Jesus är egentligen diskussionen om han lever eller inte, den är på något sätt avslutad. För när man har mött personen, den levande personen, och umgås med honom dag för dag, talar med honom och upptäcker att han talar till mig, då är frågan om han lever eller inte ganska irrelevant. Men låt oss ändå gå tillbaks och titta på det här med hur det var att uppleva den levande Jesus genom två människors berättelse, eller berättelse om två människor. Vi vet att på den här första dagen i veckan, på morgonen, på söndag morgon, så gick kvinnorna till graven. Maria var där. Maria hade en speciell relation till Jesus. Hon hade haft ett tufft liv, men han hade kommit in i hennes liv och kunnat säga åt henne: dina synder är dig förlåtna. Hennes liv hade förvandlats. Hon hade börjat följa mästaren. Han var inte vem som helst. Han var Gud som kan förlåta och befria från synden. Det var den personen hon grät över när hon stod vid graven. Och den berättelsen finns i Johannes 20 kapitel. Vi ska inte läsa alla verserna där, men relatera till det. När Maria står och gråter. Hon hade förlorat sin mästare. Han som hade kommit med Guds rike till henne. Och nu var han död. Och så hände det så mycket märkliga saker som hon inte riktigt kunde greppa, naturligtvis inte. I sin sorg, i sin chock, i sin rädsla, i sin förvirring. Så även om hon ser ett par änglar från vers 11 som frågar henne: varför gråter du? Så försökte hon ändå hitta någon naturlig förklaring. Har du tagit bort min herre? Har ni fört honom någonstans? Berätta för mig var han finns. När hon hade pratat med änglarna så vände hon sig om och så fick hon se en annan man. Hon förstod inte vem det var. Och den här mannen frågar samma sak: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Och så börjar hon igen förklara att det är du som har tagit bort den här som var begraven här. Så berätta mig för mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Hon kan inte greppa någon annan förklaring. Men Jesus vände sig till henne och säger: Maria. Och tydligen hände någonting där när hennes mästare säger hennes namn. För då förstår hon att det är hennes mästare. Rabuni, säger hon. Herre, min herre. Och så pratar de en stund och han sänder henne till lärjungarna för att berätta vad hon hade varit med om. Och vi hörde redan att det var flera kvinnor som kom med och berättade. Och lärjungarna sprang dit. Petrus och Johannes sprang till graven och så vidare. Men låt oss bara tänka oss in i Marias situation. Hon trodde att livet började gå bra. Hon hade fått hopp och framtid och sen hade allting raserats. Och i det här kaoset så kommer Jesus till henne. Och det här är väl en parallell till allas våra liv. När vi är i kaos. Så tror jag att Jesus på samma sätt vill komma till oss och uppenbara sig för oss. Och visa att han lever. Han kom till Maria. Men han kom också till de andra. Och det här är en av mina favoritbilder för tillfället faktiskt. Jag visade den också förra gången. I en liten annan kontext då. Det här är en bild också efter uppståndelsen. Det här är från Genesarets sjö. Någon konstnär under något århundrade som har gjort sig en fantasibild om det här. Hur det var när lärjungarna hade, efter att Jesus hade uppstått. Han hade till och med visat sig för dem. Det gjorde han ju redan samma dag faktiskt. Och för Emmausvandrarna. Men det hade gått några dagar till. Några veckor kanske. Och de visste fortfarande inte riktigt vad de skulle göra med allt de hade varit med om. Så Petrus sa, nu får vi och fiskar. Eller nu får jag fiskar. Och de andra sa, vi kommer med. Och så får man ut där. Och i min förra predikan faktiskt så tog jag upp den här situationen när Jesus faktiskt fixar frukost åt dem när de kommer hem efter en lång och fruktlös natt. De hade fiskat hela natten och inte fått någonting. De var trötta, de var hungriga. Men han hade fixat en eld på stranden. Och hade börjat förbereda frukost åt dem. Och ni vet att det handlar sen om att han sa åt dem att, eller visste inte heller här vem det var. Men när han då sa åt dem att kasta i nätet på andra sidan och de fick en massa fisk. Så förstod Johannes att det här måste ju vara Jesus. Och ni ser där att Petrus han är redan på väg i sjön. Det står att han, när de var 100 meter från stranden så hoppade han i sjön och simmade i land för att komma så fort som möjligt till stranden för att ta reda på, är det faktiskt Jesus? Han var en impulsiv man, den här Petrus. Eller hur? Också här. Och det jag egentligen idag vill bara helt enkelt lyfta fram som ett resultat av uppståndelsen. Som Petrus fick vara med om och som vi alla kan få vara med om. Är det när Petrus, som ju trodde på Jesus, som följde Jesus, som försökte göra allt för Jesus och som bedyrade att han ska nog aldrig överge Jesus. Ändå fick upptäcka att han var inte riktigt kar för sin hatt eller han stod inte riktigt på de orden som han trodde. Utan när det blev tufft, när det blev prövningar, när det blev livshotande situationer och han blev rädd, då gjorde han som många människor gör. Försöker ljuga sig ut ur situationen för att rädda skinnet på sig själv. Och det löste ju situationen på något sätt. Han blev inte fängslad, men det står att han gick ut och grät bittert. Han kunde ha gråtit över att Jesus var fängslad. Över att drömmen såg ut att gå sönder. Men han fick den här gången gråta över sitt eget svek, sitt eget misslyckande, sin egen falskhet. Och det här borde tala till oss, tala till mig, när vi är i de situationerna. Så har vi minst en liten känsla av hur Petrus kände sig efter att Jesus hade blivit tillfångatagen och dödad och begraven. Nu hade han uppstått, men vad hände sen? Hur skulle han kunna gå vidare med Jesus efter det här totala misslyckande? Och vi vet att Jesus hade ju inte gett upp Petrus. Utan han tar Petrus in i specialbehandling. Och jag är så fruktansvärt glad för att det här står i vår bibel. Att Jesus tar tag i en människa som har misslyckats och ältar inte det här misslyckande. Då det enda han frågar, älskar du mig? Och visst älskar ju Petrus Jesus. I all sin svaghet, i all sin impulsivitet, i alla sina misslyckanden, i all sin rädsla så älskar Simon Petrus Jesus. Eller hur? Och det visste Jesus också. Men han ville att Petrus skulle säga det. Att det är det här som är det viktigaste. och Petrus får upprättelse. Han får förlåtelse. Han får släppa sin frustration och besvikelse och bitterhet. Och istället vara nära Jesus och höra Jesus ge honom ett nytt uppdrag som han nog aldrig hade kunnat tänka sig. Han hade ju med de andra lärjungarna tänkt sig att han skulle vara med där Jesus blev kung och regera tillsammans med Jesus, eller hur? Han skulle bli minister i den nya regeringen. Inbillar de ju sig där ett tag i alla fall. Det tog ett tag innan de förstod att Jesu rike är ett annat slag. Och så får han ett uppdrag som vi får alla egentligen i Guds rike. Ge mat åt mina lam. Ta hand om mina får. Det handlar inte om att ha makten och regera i mitt rike. Det handlar om att visa omsorg. Att föda och vårda andra människor. Det var Petri uppdrag som byggde på att han hade fått uppleva barmhärtighet och kärlek och förlåtelse från Jesus. Då var han beredd. Det var egentligen först här som han gick igenom sin examen, eller hur? Det var här som han förstod vad hans uppdrag var. Det var här han förstod vad Guds rike handlade om. Det var här han var beredd att offra livet för Guds folk, för att människor skulle få möta den levande Jesus. Och vi vet att han efter det här uppfyllde den helige ande, predika på pingstdagen så att 3000 människor blev övertygade om att Jesus lever. Jesus är på riktigt. Jesus är den messias som skrifterna har talat om. Jesus är min frälsare. Jag måste gå till Jesus. Och så tjänar han Gud i sitt uppdrag under hela sitt liv. Och vi vet att han också fick ge sitt liv för sin herre och mästare. Det står inte så mycket, eller det står ingenting om det här, men det finns diverse traditioner om hans död, att han blev korsfäst och ville bli korsfäst upp och ner för att han inte var värdig att bli korsfäst på samma sätt som Jesus. Men vi förstår alltså att Jesus, den uppståndne Jesus, hade förändrat hans hjärta. Och Paulus, han säger alltså att det här är det allra viktigaste. Att Jesus har uppstått. Att du förstår att Jesus lever. Och att han kommer till dig. Var du än är i livet. Jag menar, vi är alla i den här situationen. Vi är alla någon gång här där livet rasar samman. Där vårt hjärta kämpar med alla olösta frågor, med alla problem, alla hotbilder, alla besvikelser. Det här är en allmän mänsklig upplevelse. Vi går genom livet. Har vi levt några år, några decennier, så har vi alla gått igenom de här kriserna, de här processerna, de här situationer där vi inser att det jag försökte göra eller det som jag ville se hända, det hände inte. Vad händer nu? Vad händer nu efter det här? Och då hoppas jag att du har förstått budskapet från, som jag tror faktiskt från Gud idag i den här gudstjänsten är den. Att när du är där så är Jesus också där. Och det är ju så här att ofta så har vi lite svårt att känna igen honom när han kommer till oss. Precis som Maria och Petrus och många andra. Först känner vi inte igen honom. Men lita på att han kommer till dig. Och han vill säga de ord som du behöver. Maria behövde få höra sitt namn. Behövde få instruktioner om vad hon skulle göra. Petrus behövde helas från sitt misslyckande och inse vad hans uppdrag faktiskt var här på jorden. Och det är saker och ting som du och jag behöver inse om oss själva och om Gud. Och egentligen så har vi ingenting annat än att säga i en gudstjänst som det här, i en kyrka, har vi ingenting annat att säga egentligen än att Jesus lever och han kommer till dig. För när han kommer till dig, då får liksom allt det andra mening. Då börjar du förstå hur det hänger ihop, allt det andra som står i Bibeln. Men om Jesus inte kommer till dig, om inte den helige ande gör så att du förstår vad som står i Bibeln, då är det ganska meningslöst att hålla på och studera det. Så min bön idag är det att du här och nu ska få möta Jesus. På det sätt som du behöver. På det sätt som du idag behöver. Vad är det för en börda du behöver lämpa av vid hans fötter? Vad är det för en tanke som du brottas med? Vad är det för en upplevelse som du har att ta tag i på något vis och bearbeta tillsammans med Jesus? Jag vet ju inte det. Men jag vet att när du möter Jesus, då förändras ditt hjärta. Då förändras ditt liv. Och då förändras din framtid. Då får du en helt annan inriktning på hela ditt liv. Och för oss som har varit med ett tag, så är inte mötet med Jesus bakom oss. Mötet med Jesus är här och nu. Och imorgon. Mötet med Jesus är det allra viktigaste mötet vi kan ha. Så jag tycker att vi ska ta en stund här i slutet av mötet helt enkelt och låta dig få en chans att vända dig till Jesus. Och säga ja, vad du har på hjärta. Om du vill säga Herre och Mästare, jag tror att du lever tillsammans med mig. Vi ber. Tack Jesus för att du är här och nu. För att du lever mitt ibland oss. Herre, jag tackar dig för påskdagens budskap. Jag tackar dig för att vi får påminnas om att du lever. Att massor med människor såg dig leva och vittna om det. Jag tackar dig för berättelsen om Maria och om Petrus. Hur de på sitt personliga vis fick ett möte med dig. Och nu ber jag Jesus att vi ska få möta dig idag. Att vi i våra situationer, i vårt liv, var vi är just nu, Herre, ska få vända oss till dig och säga Herre, här är jag. Här är jag med mitt liv. Herre, vad vill du säga åt mig idag? Herre, vad vill du visa åt mig idag? Herre, vad vill du förändra i mitt liv idag? Jesus, jag vill lyssna. Jag vill höra vad du säger till mig. Hjälp mig förstå att det är du som talar. Hjälp mig förstå vad du säger. Och hjälp mig att förstå vad jag ska göra. Det här ber jag om i Jesu namn. Amen.